Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Kulturbarnen.
Woho!
Med mig, Ida Thyrén, och...
Med mig, Pontus de Wolf.
Hur är det med dig, Pontus?
Jo, jag smälter. Alltså, jag är som en pöl på marken av den här värmen alltså, som vi har. Det är helt...
Hur varmt är det hos dig?
27 grader står det, men det känns ju som en liksom härdsmälta någonting.
Mm. Det är lite samma stil här. Men jag uppskattar ändå lite det här. Jag tycker om att sitta och svettas. Jag har varit inne hela dagen och bara hängt typ balkongdörren öppen och suttit hemma och läst och hängt med min dotter. Och jag gillar lite det här, sitta och svettas lite.
Ja,
jag tycker det är lite nice.
Man blir liksom ett med omgivningen på något vis. Att lite huden försvinner.
Ja. Exakt. Det handlar ju ganska mycket om min bok. Det finns en scen som jag tycker väldigt mycket om själv i boken som handlar om just det där. 30 grader varmt, man smälter ihop med omgivningen, det dyker upp någon kille, man bara, ja, vi kan väl ligga då, för jag är redan smält.
Nej, men precis. Den stilen. Alla porerna är ändå, dina porer, mina porer, vad spelar det för roll? Liksom?
Allting är öppet, liksom. Ja, jag kan gilla det, och det är ju så motsatt mot svensk kultur annars, där allting är så stängt och sådär. Liksom.
Jag vet, absolut.
Hårt och stängt.
Ja, det är alltid minst en handduk emellan, även i bastuar. Men, men värmen har verkligen fått mig att tänka annorlunda. Och jag har liksom pinpointat vad det är den tänker på lite grann. Det är verkligen som att allt i min tillvaro så här bromsar och stannar upp. Jag vill liksom inte ha några nya intryck. Jag faller jättelätt för nostalgi. Nästan allt mitt så här kulturintag den här gångna veckan har varit nostalgi.
Mm-hmm.
Jag lyssnade på den andra kulturpodcasten En varg söker sin podd som Liv och Karo driver, och jag tror de var lite inne på att så här, nostalgi var borgerligt för att man vet det är förutsägbart liksom. Så att jag har haft det med i tankarna, och sen så har jag märkt att mycket, ju varmare det blir desto mer nostalgisk blir jag, för att jag liksom orkar inte se framåt riktigt utan faller in i att så här, lyssna på 80-tals Italo Disco, ser om Tjernobyl, läser Sagan om ringen, äter gammalt godis som appellerade till mig när jag var barn och sådär.
Ah, upplever du att du blir mer närvarande också för att man kan inte riktigt ta vägen någonstans i värmen?
Ja, men det är nog en bra tolkning. Det är också att man varvar ner inför sommaren, för ingen gör ju någon särskilt ny kultur. Liksom. Utan man hemfaller då till sånt som man redan känner till. Och kanske sånt som man har lite på backburnern eller i pipen. Sånt man har velat se. Liksom gamla serier eller filmer eller något sånt där. Man vill plocka upp mycket gammalt. Jag har också på en loppis så köpte jag Lars Noréns samlade dagböcker 2000-2005. Jag vet inte om du har läst dem.
Jag har faktiskt inte läst hans dagböcker. Jag vet inte, de som läst dem älskar ju dem väldigt mycket. Det är ju så här typisk grej som folk babblar mycket om.
Typ
de och typ så här Proust. Det är sådana dagböcker som alla vill prata om att de har läst.
Ja.
Jag har faktiskt inte läst dem.
Men det är också... Nu är de liksom år 2000. Det tyckte jag så här... Åh gud, vad spännande att få ett perspektiv på dåtiden från någon som inte visste vad som har hänt från då fram till nu. Alltså jag blir nostalgisk från bara millennieskiftet och fram.
Ja, alltså det var ju så himla speciell tid också i 2000-talet och slutet av 90-talet. Alltså det fanns så mycket pengar och västvärlden var så himla oblivious typ. Alltså särskilt USA och så här innan, framförallt innan recessionen heter det ju inte på svenska. Lågkonjunkturen,
ja, 2007-2008. Ja, 9/11 då.
Ja, ja, men liksom även efter 9/11 var det fortfarande ganska rikt i USA. Alltså jag bodde ju i USA under 9/11 och dollarn var uppe i 11 kronor och det var så här. Ja, det var shit. Liksom bra tider ändå. Och jag upplevde att det fanns en sån himla oblivious inställning till allting. Och i Stockholm, jag bodde inte här de åren, för jag bodde lite överallt där fram tills jag var 25. Men jag vet att de åren, när jag var 20-25, vilket måste ha varit då typ 2005, någonstans där omkring. Det var så himla så här feststämning. Alla hade så mycket pengar, det fanns reklamvärlden. Alltså, det var en helt annan stämning än nu. Ja. Folk kunde få riktiga jobb, man kunde få en lägenhet. Och en annan grej som jag tänkte på som fanns då var att folk var så himla omedvetna om sina privilegier på det sättet som vi pratar om idag.
Ja,
alltså om rasism, om, nu pratar jag som vita människor, så himla omedvetna om typ rasism, homofobi. Alltså det var lite så här, ja, det där är bara en obskyr fråga. Det var inte så närvarande konversationen dag till dag som det är idag. Nej. Så det fanns en sån här tid där man kunde njuta och glamma runt om man var en vit, välbärd person. Det fanns liksom inget riktigt hot. Och det gör ju människor lite knäppa också. För att om man inte har någonting som hot, som inte hotar, men som ifrågasätter en, så blir man ju lite typ leta efter motstånd som inte finns på något sätt. Alltså,
verkligen.
Folk hittar problem där inte, fast de inte har några problem.
Nej.
Jag måste börja knarka, jag har mått så bra. Om du fattar vad jag menar.
Verkligen, ja, men det var ju festens årtionde, årtjugonde eller vad man ska kalla det. Det var ju verkligen så här, the rise of Spybar och Stureplan och heta inneklubbar. I alla fall liksom för vanligt folk. Den började ju liksom ifrågas, den här liksom glamouren blev ju lite billigare, eller vad man ska säga. Alltså att man, det var mer within reach att liksom klä sig moderiktigt och att det skulle se dyrt ut. Och sen att det var lite mer fancy partying än bara öl och
just det, vin. Så här klubb och, som man hade typ i Berlin eller London. Folk hade väl rest mycket till London på 90-talet och tog med sig till Stockholm och skapade lite så här klubbkultur i Stockholm.
Visst.
Tidigt 2000-tal.
Ja. Kom i kapp lite grann.
Men nu är det en helt annan medvetenhet liksom, bland ungdomar. Det går ju inte att göra saker utan att ha någon slags medvetenhet om typ intersektionalitet. Mm. Alltså man måste ha lite koll på frågor som så här, queer frågor eller rasism och sånt. Man måste ha lite insikter där för att kunna göra någon slags kultur nästan.
Ja.
Jag tycker det är superbra.
Ja.
Men det fanns ju inte alls den medvetenheten för 20 år sedan eller ens 10 år sedan.
Nej, verkligen.
Bland majoritetssvenskan liksom.
Nej, men exakt. Hur har du mått?
Jag har levt den här varma, härliga bubblan av sitt City-weekend permanent. Jag har nu haft typ 5-6 veckors City-weekend här i Stockholm och kommer ha lika länge till. Jag ska inte göra någonting i sommar förutom att vara med min dotter och hennes pappa jobbar, så jag måste vara kvar i Stockholm. Vilket jag faktiskt är helt okej med. Jag tycker det känns jättelyxigt. Jag har ju varit i Värnamo sista året och innan dess i USA i många år, så att jag tycker det är skitnice att vara i Stockholm. Så jag bara njuter av att gå runt och äta gott, dricka gott, terrorisera samma restauranger och kaféer där de ser mig. Va? Är du här igen? De måste undra vem jag är, vad jag håller på med.
Du är lite som min vänner.
Det är jag som är. Jag har inga vänner, det är bara jag. Nej, men jag har olika. Nej, men jag fångar upp olika människor som dyker upp mellan deras landetresor, för att alla i min ålder upplever jag åker bort hela tiden. Alla är så här, åh, när jag har semester, då kan vi äntligen ses. Jag har så mycket att stå i, men på semestern kommer jag ha lite mer tid. Då måste vi hänga. Mm. Och sen varenda jävel är bortrest. Till något jävla sommarställe, till något annat land. I don't know. Det är bara jag som är i Stockholm. Så jag får liksom fånga upp de där folk när jag kan. Så här, mellan deras resor. Så ikväll har jag lyckats fånga ihop ett helt gäng. Så jag ska käka middag efter den här inspelningen. Så jag får liksom fånga in folk när jag kan. Men jag njuter, jag älskar att vara i Stockholm på sommaren. Jag tycker det är så himla vackert här och solen skiner och det grönskar. Och Jag hade en helt fantastisk dag i söndags. Både jag och min kille är ju väldigt så här, sociala, träffar människor och sådär. Hans vänner är lättare att träffa, för de är ju 20-årsåldern och har inte typ en karriär och barn.
Nej.
Lika mycket. Så. Så de vill ju alltid träffas och ses och så. Ja. Så det blir ju att jag träffar hans kompisar också. Men i söndags hade vi en sån mysig dag och bara typ hängde i solen, käkade på balkongen, promenerade in till stan från söderort, typ 2 mil nästan gick vi. Bara babblade i solen och sen typ kissade i skogen på vägen. Vet inte vad. och sen kom vi fram, testade. Han är väldigt intresserad av öl, jag dricker inte så himla mycket, men vi testade det här stället, nya Mikkeller, som är så här superhypad. Superhypad ölbryggeri, kanske världens hetaste ölbryggeri, som är danskt. De har startat ett nytt ställe i Stockholm på Östgötagatan på Söder, ungefär vid Mosebacke. Så de öppnade nu i helgen, så vi ville gå dit och titta, eller han ville gå dit, jag vill gärna hänga med. Och det var jättefin inredning och toppen, och han fick dricka den där ölen han har längtat efter att testa, som är ny, och ja, det var väldigt mysigt. Och satt vi där och det var väldigt nice, jag måste ge högt betyg. Men jag hade ett problem, och det var angående det här med inredning, vi pratat om tidigare, inredning av varor och sånt. De hade ganska höga bänkar, men det fanns inget fotstöd. Så man sitter och dinglar med benen. Och det där är sjukt irriterande, alltså.
Ja.
Och dingla med benen.
Särskilt det kan man, då kan man känna sig lite mer full också. Eller liksom att man inte får, man är inte jordad riktigt.
Nej. Nej, och det här är ju samma fenomen som man har med barns såna här barnstolar, bebisstolar liksom. De har ju också, jag måste säga, att dingla med benen, har du tänkt på det? Och jag tycker det är så irriterande grej, jag tycker det är så respektlöst, för folk bara, vi sätter barnet i den här barnstolen, så sitter de där i flera timmar medan man fikar, och de sitter och dinglar med benen. Jag svär att det här är obekvämt. Barn har också det här behovet att ha liksom ett fotstöd. Därför gillar jag de här tripp-trapp-trullstolarna liksom. De har ju så här fotstöd. Så jag känner mig lite som ett barn i en sån barnstol, så att de dinglade med benen.
Ja, jag förstår.
Men i övrigt hade jag bara bra saker att säga om det här nya stället.
Ja.
Och sen fortsatte vi den här mysiga kvällen med att gå på bio.
Ja, igen.
Och såg igen. Och såg en helt fantastisk film som är typ det enda jag vill prata om idag. Och det är A Promising Young Woman. Som är så bra!
Oj, jag vill höra.
Har du hört talas om den?
Nej, jag vill höra allt. Men ska vi först bara, apropå temat värme och Stureplan och bra fest och sådär, presentera dagens musik?
Ja!
Ja, idag lyssnar vi på nya alster från Rebecca och Fiona, nämligen.
Gud, vad kul!
Ja, de har släppt sin senaste singel Real Love här för några dagar sedan. Den kommer ut i en serie låtar som de släpper liksom en lite då och då. Och har egentligen gjort det ända sedan förra sommaren när deras låt Fet House Mode var en hit. Också en väldigt bra video där de sitter och spelar harpa och trumset.
Åh gud, jag måste se den här. Så himla tung titel också, jag måste kolla in det här.
Ja, den är riktigt epokgörande. Vad har du för relation med Rebecca och Fiona?
Jag träffade på en av dem nyligen ute på en utservering och babblade lite. Mycket nice tjejer. Vi är ju typ lite samma ålder, så vi har ju träffat på varandra sådär ute i livet, i utesvängen här och där.
Ja.
Vi har aldrig umgåtts privat och så, men vi har ändå, man har ju sagt hej och sådär.
Ja.
Jag tycker att de är skitgrymma och det ska bli jättekul att se vad de hittar på framöver.
Jag kommer ihåg när jag började så här DJa på klubbar restauranger och sådär, att jag tyckte att det är så här, gud vad kul att tjäna pengar på det här plötsligt. Då hade de precis fått så här kontrakt på Marie Laveau på Hornsgatan, att bli så här residence, och ryktet gick att de fick så här 25 000 per gig.
Men va?
Gig.
Du skämtar med mig?
Nej, och jag bara så här, va, hur är det möjligt? Alltså. Men liksom, då sa Elsa, min fru, det är skitsmart.
Shit. Ja. Men hur då att det blir coolt att gå dit då, eller vad var det
precis,
som så smart
att det var liksom? Att det var PR nog att de lirade där.
Men var inte Marie Laveau redan populär på den tiden?
Jo, men det är, för man måste ju alltid hålla sig ajour, tänker
jo,
jag.
Jo, det är klart.
Ja. Men sen har de ju exploderat på alla håll och kanter och är ju liksom fan vad de håller i ändå. Det är nästan det finaste betyget man kan ge någon, att de håller i, tycker jag. Det måste ju vara mer än liksom 10 år.
Men så kan vi backa bandet lite till Marie Levaux. För att jag har sökt i minnet vad det hette den här stället. Nu kommer jag äntligen ihåg. Och nu när du säger det, för först när du sa 25 000 tänkte jag att det bara var en restaurang. Och då var jag så här, va? Hur finansierar man en DJ för 25 000? Men så kom jag på nu att de hade ju också en klubb i källaren. Kom jag på nu.
Verkligen.
Ja. Så jag antar att det var där de spelade, vilket makes more sense. Då fattar jag 25 000. Det var ju riktigt, jag älskade det stället. Jag älskade både maten på restaurangen, jag gillade klubben. Jag verkligen saknar Marie Levaux.
Eller hur?
Vad hände? Alltså jag gick förbi hamndagen och tänkte på det. Och så var det typ en sushi-ställe där eller någonting.
Ja just det, det är någon sån här buns typ.
Ja men vad hände med Marie Levaux? Jag blir så ledsen när jag tänkte på det.
Ja, det är fett synd. Det är vissa nattklubbar som fångar det här att man vill vara just svettig och varm. Marie Levaux var ju verkligen en sån. F12
ja,
också.
Där var det svettigt.
Honorable mention.
Ja. Ja, det var svettigt.
Ja.
Oh, gud. Men jag gillar verkligen konceptet att ha en restaurang och bar, nattklubb kombinerat. Jag tycker det är så nice, för då blir det lite det här om vuxna kan sitta i restaurangen och baren och då lite kidsen kan hänga i klubben och sen kanske man får för sig att gå ner och dansa lite fast man egentligen tänkte bara ha middag. Jag gillar lite känslan att världarna möts.
Gud ja. Men berätta nu om den här filmen du var och såg. Var du och såg den på Victoria igen? Din favoritbiograf?
Ja, jag var på Victoria är min favorit. Du har helt rätt. Victoria är min favoritbiograf. Den här gången fick jag den här... Jag är inte så förtjust i de här jättesmå biografsalongerna, men tyvärr var det den här gången. Vi var bara 6 stycken i salongen. Det var 4 tjejer och så jag och min kille. Mm. Och det var bara typ 2 rader, kanske 12 platser eller någonting.
Ah.
Men det var väldigt fint, för det var den här fina inredningen med jättemysiga fåtöljer och en liten kudde bakom en. Så det känns som att man sitter på någon liten flyglobby eller någonting. Filmen var så otroligt bra. Alltså jag hade hyfsat höga förväntningar, men de överträffades totalt. Nu kanske jag förstör upplevelsen för de som lyssnar som kanske får jättehöga förväntningar. Men jag tror också att anledningen att jag tyckte den var så himla fet var för att jag var så uppenbart exakt målgruppen. Det var en film som var gjord för Ida Tirén. Så gillar man någonting som jag gillar, då kan jag tipsa om det. A Promising Young Woman.
Men jag måste säga att det är ju du.
Ja, det är jag. Hyfsat young i alla fall. Det beror på vem man pratar i ett sammanhang. Men min kille tyckte också att det var skitbra, så det var ju skönt. Det var ju inte bara jag som gillade den. Men kortfattat så handlade det om en kvinna runt 30 som bestämmer sig för att hämnas på sin kompis som har utsatts för våldtäkt, och hon konfronterar olika våldtäktsmän. Men filmen är både skriven och regisserad av en kvinna som heter Emerald Fennell, som är lika gammal som mig, så vi har uppenbarligen väldigt lika referenser och preferenser. Så att, och huvudrollsinnehavaren är också min ålder, så det var väldigt sådär, jag fattar allting. Det var bland annat en scen i filmen som var helt otrolig, som nog kvala in på min lista över favoritfilmscener någonsin. Det var nämligen, alltså hela filmen är lite så här kitschig på något sätt. Den har lite så här överdrivna inslag. Det är liksom lite som en thriller, men också en komedi. Vissa otroligt mycket fin cinematografi, mycket fina bilder och lite så här Wes Anderson-stilen nästan på det. Så det fanns lite så här överdrivna färger, överdrivna stilar. Och jag uppskattar verkligen det när det blir så här på allvar, men ändå inte riktigt. Och jag tror man kanske behöver ha ett sånt anslag för ett sånt tungt tema som våldtäktsmän är dumma. Det vet vi ju. Ja. Hur ska man göra det här intressant? Ja. Då får man nästan skruva upp det lite.
Mm.
Så hela filmen är lite uppskruvad, men inte för mycket. Det är så precis på gränsen. Men det finns en scen när hon är precis nykär, huvudrollsinnehavaren, och träffat en jättegullig kille som är så här drömkille. Och vad som händer sen får vi se i filmen. Mm. Men de är inne på ett apotek. Och liksom pharmacy, och så spelas Paris Hilton Stars Are Blind i bakgrunden. Och jag vet inte, men jag tror att det är så alla millennial women's favoritlåt. Ah. Eller så är det bara jag. Men jag dör för den här låten.
Ja, men det jag hör den för mitt inre här i bakgrunden.
Ja, alltså den är ju helt briljant. Det är alltså Paris Hiltons låt som är skitbra, den har karibiska inslag, och man vill ju tänka att den skulle suga, men så är den så otroligt bra och den har stått sig och är fortfarande skitbra. I alla fall, killen sjunger med i den här låten och typ dansar runt och typ lyfter fram olika roliga paket med så här lite granola, Stars Are Blind, typ mimar, sjunger med, och det är så här romantiskt och gulligt som det är precis när man är nykär och allting är så här härligt och personalen bara haha skrattar åt dem lite himla med ögonen. Ja. Ja, alltså den där scenen, jag dog för den där scenen. Så jag gick ut från den här bion och kände bara, jag var så glad och upplyft för det var så himla bra film. Mm. Men jag var också lite sorgsen för jag kände, gud, varför har inte jag gjort den här filmen?
Ah. Ja, men varför har du inte gjort den? Men din nästa grej är ju att göra film.
Ja, jag vet. Ja. Ja, jag blev så inspirerad och uppfylld. Mm.
Härligt. Apropå Paris Hilton, så idag tisdag när vi spelar in det här så har det ju offentliggjorts att hon ska göra ett matlagningsprogram för Netflix. Har du sett det?
Nej, det är sant! Ja. Nej, det visste jag inte.
Premiären 4 augusti. Det ska heta Cooking with Paris.
Alltså jag menar, ni kommer ihåg det här sextejpet hon släppte och det hette One Night in Paris. Jag menar, ja. Det är ju bäst. Ja. Alltså det är ju bäst.
Ja. Men den är väl också, är inte den så här 15-20 år gammal. Alltså det är
hon var ju original sextape queen innan Kim Kardashian kom med sin och
ja.
Så där. Ja, det var ju Paris.
Jag skulle säga först. även Pamela Anderson var där uppe och nosa, men det var liksom,
men det var ju ofrivilligt hennes mycket mer, tänker jag.
Ja.
Eller var Paris Hilton också ofrivilligt kanske?
Jag ska inte hålla det för.
Nej,
eller mot
osäker.
Dem så att säga. Men
det här Pamela Anderson var ju verkligen tragiskt. De stal ju därifrån ett VHS-band från en inlåst liksom ett lås.
Det är så jävla liksom Ocean's 11 att säga. Ja. Vi måste komma åt videobandet.
Det är liksom, jag tror inte att de visste om det. De skulle bara stjäla guld och sånt. Och så låg det ett band där. De bara, vad är det här? Och så visade sig vara detta.
Ja. Istället för guld fick de diamant, så att säga.
Men... usch, ja men vad hemskt alltså.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Stackars Pamela Anderson.
Ja, stackars Pamela Anderson. Inte lätt. Men Netflix kommer ju köra, eller det, överhuvudtaget på streaming-sajterna så ser jag väldigt mycket fram emot ganska mycket musikdokumentärer kommande tiden.
Mm-hmm.
Bland annat så det kommer komma ganska mycket Beatles. Jag varnar här i förväg för att det kommer komma ganska mycket Beatles under hösten. Jag är liksom... jag dör ju lite för Beatles och...
du har Beatles intatuerat på axeln, kan jag säga.
Ja, precis. Det är väl en av de tydligaste tecknena, kanske. De har ju ett projekt som heter Get Back som kommer till hösten. Som är liksom omklippt material som de har hittat från 1970- från en film som heter Let It Be. De klipper om den fast i en glad version. Liksom, så att de inte bråkar lika mycket. Peter Jackson faktiskt, som gjorde Sagan om ringen-trilogin och en massa annat, har regisserat den dokumentären.
Låter som det är Pontus the Wolf culture på det här.
Ja, verkligen. Men och sen så släpps det en dokumentär om Velvet Underground. Som jag tror
jag älskar
kommer
dem.
Vara... fet alltså. Jag älskar dem också, men jag vet verkligen ingenting. Jag har liksom knappt sett ett live-klipp från dem.
Nej, det är faktiskt sant. Jag vet inte heller så mycket när du säger det.
Nej, man har ju liksom, man bara vet att det är det mest groundbreaking, influential shitet som finns. Men det var, de släppte trailer här under Cannes-festivalen.
Mm-hmm.
Så att den kommer nog bli ganska stor. Och det är Apple Plus, streamingtjänsten Apple Plus, som släpper den. Det tror jag kommer bli helt underbart alltså.
Jag har också varit på ABBA-museet med min dotter och hennes kompis. Och det var intressant. Jag har faktiskt varit där en gång förut och det har inte ändrat sig så där jättemycket faktiskt. Men det var kul att se om man gillar ABBA. Min dotter tycker det är väldigt intressant. Det är lite hög volym där inne. Så man får, om man är lite så här känslig hörsel, så kan jag rekommendera att man tänker på det.
Man är typ nere i källaren, va?
Ja, och det är jättemycket ljud på alla håll och kant och sådär. Så att om man är känslig för sånt får man vara lite försiktig. Men det är ju en intressant story med ABBA. Det är ju lite som med Beatles. Att det är ju ändå någonting som har påverkat hela pophistorien. Så att det är ju väldigt intressant att se hur det har utvecklat sig och sådär.
Verkligen. Och de fortsätter berätta om det. Det gör det ju bara ännu mer starkt.
Ja, så det har jag gjort i veckan.
Ja, det där tänkte jag på, fast jag tänkte på det utifrån Beatles såklart. Att de är ju inte, de är ju inte bara coola för att de är ABBA eller Beatles, utan de är också liksom förstahandsvittne av hur det var att vara dem under den tiden. Alltså de är liksom, förutom att de gjorde den musiken och liksom var de personerna, och så var de ju också liksom, de är liksom skildrare av den tiden. Alltså de är där för att berätta, de skaffade ju stoff för att kunna berätta om den tiden nu.
Aha, du menar idag? Intressant. Alltså de både upplevde det och skapade det samtidigt.
Exakt.
Intressant, de är både återberättare och medverkande. Jo, jag tänkte på en sak angående det här med ålder och tiden går och hit och dit. Jag var på en fest för ett tag sedan som jag redan pratat om 2 gånger, en 18-årsfest.
Den verkar ha stannat med dig. Men det...
Jag återkommer till den här festen.
Jag förstår verkligen det.
Men ja, det var väldigt intressant, för det gav mig lite inblick i en annan verklighet. Men det var jag och så var det ett gäng typ 25-åringar, och så var det ett gäng 20-åringar, och så var det ett gäng 16-17-åringar. Och jag då klumpar ju lite grann ihop alla under 26 till en kategori, vilket är så här, ni är skitunga.
As you do,
typ.
Ja, självklart.
För att jag är gammal. Alltså, ja. Det är inte för att jag har inte...
Eller så, nej.
Ja. Jag kommer till det här då. Eller, för jag känner, i förhållande till dem känner jag ju mig väldigt gammal.
Förstår.
Men då sa någon av de här 20-åringarna, satt där och bara, åh gud, det är massa 16-17-åringar här, det är så, som att det var lite pinsamt. Aha, liksom. Och ja. jag bara så här, aha, men för mig är det här lika konstigt att hänga med er, alltså som är 20, jag tycker det är lika konstigt för mig. Så jag, för mig är det skitsamma, jag pratar jättegärna med 16-åringarna, för att det är lika konstigt som att prata med en 20-åring för mig. Och de tog väldigt illa upp av det här. Fick jag veta. Fick jag liksom tagen till sidan om lite så här, Ida, bara så du vet, de här människorna tar väldigt illa upp. Och jag bara, oh shit, alltså hade jag inte haft en tanke på det här, och skämdes jättemycket såklart. Men jag fattade typ inte, det tog mig en stund att fatta, varför skulle man ta illa upp över det? Men så minns jag att det fanns ju faktiskt en tid när man ville verka äldre.
Oh ja, verkligen.
Och då var det värsta som finns, var ju då att bli ihopklumpad med en 17-åring när man är typ 20-21.
Ja, definitivt.
Och den här tiden är ju nu, Pontus, så långt borta för mig att jag har glömt bort att den existerar. Ja. Och jag tänker så att åh nej, ålderskris, jag är gammal. Jag skulle gärna vara, jag vill inte vara yngre faktiskt. Jag tycker om att vara min ålder, men man vill inte verka äldre i alla fall liksom.
Nej, men man vill ju hela tiden ha erfarenheter liksom som de äldre hade, och helst vara först med dem.
Just det. Men då fick det här mig att tänka och grunda på det här länge nu, har jag tänkt på det här. Och då undrar jag, när infaller det här ögonblicket när man plötsligt vill framstå inte som äldre, utan kanske rent av som yngre?
Ah, shit. Är det vid 25?
Ja, är det vid 25, Pontus? Det är det här jag undrar också. Så jag... Spontant tänkte jag också låta den stilen.
Ja, nej, men tillbaka till Beatles. Alltid tillbaka till Beatles. Ja, när jag hade ett band och var så där ung, då var det alltid liksom en måttstock. För att jag inte liksom kom någon vart med det bandet. och hade total hybris, så var det ändå så här, men jag är fortfarande ändå yngre än The Beatles var liksom.
Ah.
Och sen så blev det så här, ja men nu är jag i alla fall bara så gamla som The Beatles var när de gjorde Sgt. Pepper. Och sen kom ju den här hemska åldern 27 som är så gammal som Paul McCartney är när Beatles splittras.
Åh nej!
Så att till slut liksom, och 27 är skitungt. Men när jag var 27 och inte hade en Billboard 1 än, då var ju det förkrossande. För att då var jag plötsligt... Då var jag plötsligt äldre än allt som Beatles hade gjort som ett band.
Oh my god.
Alltså jag hade med andra ord inte lyckats med någonting som jag liksom såg upp till eller hade som ambition.
Mm.
Och sen så var jag bara så här, så förlikade jag mig med tanken med att jag bara säger, ja men jag ser väl fortfarande hyfsat ung ut. En vacker dag när jag fyller 30, då kanske jag bara kuttar 5 år. Att liksom, för då är jag tillbaks, då får jag lite till godo liksom.
Och säg till alla att du är 25.
Kvar tills Beatles splittras igen. Det är fruktansvärt. Och det är så dåligt utrett. Egentligen borde man få en liten mall av en myndighet. Så här är när du ska känna dig... Det här är du för ung för att göra saker. Och här är du för gammal för att göra saker.
Alltså det liksom. Finns...
Och så bara har man det som en måttstock.
Alltså det finns ju en mening i min roman att omfamna ett vattenfall. Jag tycker väldigt mycket om den här själv. Jag citerar ju minnet, men 25, tillräckligt gammal och tillräckligt ung. Eller något sånt där, säger den. Jag tänker att det är 25... Hela boken handlar väldigt mycket om att vara 25 år och vad det innebär. Just den här 25-årskrisen kan man säga, att man plötsligt inser att shit, hela världen finns framför mig. Nu kan jag gå in i det här. Jag är inte längre en 21-årig liten brud, utan nu är jag faktiskt på väg in i riktiga vuxenvärlden. Så det boken handlar mycket om den här känslan av så här, shit, nu gäller det. Och samtidigt man vill vara kvar i det här gamla. Men jag tänkte också, kanske det var runt 25 som man hade den där känslan att man plötsligt... Eller jag tänkte, runt 25 vill man vara 25, tror jag. I alla fall, kanske lite äldre, men inte så jättemycket äldre. Sådär. Men jag tror att det kanske börjar hända där efter 25, kanske 27, typ. Sen tror jag det beror lite grann på lite olika variabler. Det ena tror jag är kön. Alltså, för kvinnor så vill man ju, finns ju ett ideal att vara ung och sådär, att det anses vara attraktivt att vara ung. Och då kanske man lite tidigare vill hålla sig kvar vid sin ungdom på det sättet, eller framstå som ung. Medan för män då kanske det är lite mer så här makt och pondus i att vara lite äldre. Så det kan ju skilja sig lite grann för könen. Jag vill också passa på att inflika att jag har en spaning kring det här med utseende och ålder. Jag kan gå in i det mer någon annan gång, men min syn på att mitt eget ansiktets åldrande, jag har inte gjort några ingrepp eller injektioner eller sådär. Jag har gått på ansiktsbehandling med lite massage, typ, that's it. Och det här är aktivt val som jag har valt bort. Jag vet ju att man kan göra botox, och jag skulle kunna göra det, men jag har valt inte göra det. Och då har jag resonerat så här, att jag håller på att få ett annat ansikte. Och bara se på det så istället, att så, aha, nu håller jag på att få ett nytt ansikte. Det blir en annan sak än att tänka att, åh, jag vill ha kvar mitt gamla ansikte som jag aldrig kommer få igen. Jag kommer aldrig se ut som 25 igen. Så istället tänker jag så här, nu har jag ett nytt ansikte. Och vad är det för ansikte? Men jag kan prata mer om det en annan gång. Men i alla fall den här spaningen då. Och det handlar nog också om vilket sammanhang det här rör sig om. För när börjar man bli sur då för att bli, de tror att man är yngre. Ja, till exempel också kontextet. Skulle man vara till exempel på en jobbkonferens och även då som kvinna, om man är 30 och någon tror att man är 26, då kanske man inte blir så himla glad, för man kanske vill framstå som lite mer mogen och vuxen i det sammanhanget, i ett professionellt sammanhang. Så jag tänker att när det handlar om prestation och så, då kanske man egentligen framstår lite äldre. Man kanske blir rent av glad om någon bara, åh, är du bara 34 som har skrivit den här boken? Jag trodde du var minst 40 med tanke på mognaden. Då kanske man inte tar illa upp. Men om tittar på mitt face och bara, aha, är du bara 34? Jag trodde du var 40. Då blir jag jävligt sur. Så att jag tänker, det är ju lite så kontextberoende också. Men rent generellt så, min spaning är att det ligger runt 27-28 det där. Att man kanske inte längre vill framstå som äldre rent generellt. Medan om man under 25 vill gärna framstå som 25. Som på den här festen så var det massa kidsar som var typ 16-17. Som bara, ah, hur gammal tror du jag är? Och så skulle man säga så här, ah, 17-18. Så var de typ 16. Bara, nej, men jag är bara 16. Jag bara, ah, jag ser ingen skillnad på 16 och 17-åring. I'm sorry, jag har ingen jävla aning. Du ser ut som en tonåring, jag vet inte. Sådär.
Men det är också så här, man får ju perks fram till 25. Alltså 18, då får man köpa ett öl. 20 får man gå på systemet. 25, vad får man
så
då?
Billigare biljetter alltså man... och sånt. Ungdomsbiljetter, ungdomslägenhet kan man få också på snabbare just hyreskontrakt. Det.
Ja, mycket sånt tar väl slut när man fyller 25, eller?
Mm, just det.
Mm. Men sen så tror jag att man, att typ... självrisken är mindre om man kraschar en bil efter 25 eller något sånt där. Alltså såna grejer. Och jag minns när jag var i liksom de på den här festens ålder att då var ju 25 en ganska vanlig så här nattklubbs åldersgräns i Stockholm.
Aha.
Kommer du ihåg det? Nu
man
vet jag inte ens
vara,
om det är liksom...
har fyllt 25 för att gå ut eller man får inte vara
exakt.
Över 25.
Nej, men för då regerade ju fortfarande det här hon 21, han 25.
Oh my
hon
god.
Hon 21, han 23. Det var innan det blev... de skapade ju till och med en lag för att det var könsdiskriminerande.
Oh, gud vad det inte skulle flyga skulle liksom, nu alltså.
Ja, men verkligen. Och det fanns ju såna här... Det fanns ju liksom de här mogenklubbarna där var han 35. Alltså den prylen.
Bara en liten parentes. Så då trädgården har höjt sin åldersgräns den här sommaren till 23.
Jaha.
Mm.
Men de vill väl att någon betalar för
ja, som drycken kanske. Som jag fattade, rätt så är det 23 alla kvällar i princip.
Ja.
Mm. Jag har inget emot det.
Okej,
där
händer tydligen något magiskt. Nej, exakt. Nej, men det är så roligt vad liksom i efterhand så tänker man ju aldrig på någonting. Jag fick frågan, jag var med i en så här relationspodd för ett tag sedan och då frågade de så här, hur gammal var du när du förlorade oskulden? Och det har liksom, det var en fråga som jag tänkte på kanske en gång per minut under 10 års tid från jag var, säg, 11 eller någonting.
en gång per minut?
Tills jag... Men som jag nu liksom inte ens minns hur gammal jag var.
Nej.
Alltså för det var ju liksom, det var den första så här, jag vill bli av med den så ungt som möjligt. Alltså jag vill kunna säga och tänka och veta att jag har haft sex. Det var nummer ett. Vad
gud,
jag
också inte riktigt minns det här känner jag.
Nej, och då minns jag att jag sa så här, ja men det var sent, det var ganska sent, jag tror det var 19. Och sen kom jag på att jag var 17. Och sen, nu vet jag inte om det var sant. Men liksom, att det har liksom... Sen dess så har det varit totalt oväsentligt. Och ganska mycket har de här åldersgränserna varit oväsentliga. De är ju inte något spännande i retrospekt. Överhuvudtaget.
Nej, alltså jag tänker det enda jag tänker på med ålder är ju att... Det sägs ju att hjärnan är färdigutvecklad, särskilt med impulskontroll, först vid 25. Så att innan 25 har man ju mycket sämre impulskontroll. Vilket är väldigt tydligt för typ en 2-åring som har 0 impulskontroll. En 5-åring har mindre. 7-åring har lite mer, men ändå inte så mycket. Min dotter är 8 nu. Hon börjar ha lite mer impulskontroll. Men tonåringar också. Ingen vidare impulskontroll. 20, ja, det börjar närma sig. Men 25, då ska det tydligen landa. Så det sker ju ganska mycket i hjärnan. Rent biologiskt, hur mycket som landar runt 25, tänker jag också.
Ja.
Jag skrev också i boken apropå det här. Efter 25, alla andra åldrar. Jag tycker själv att det är ganska fint. Och det är lite det är så det känns, tycker jag. Så här, att det finns ett innan 25, så finns ett efter 25. Och då är man liksom vuxen på riktigt på något sätt.
Ja, för då blir man ju inte påmind eller uppad förrän man fyller 30 eller 40. Och då heter det 30-årskris och 40-årskris.
Mm.
Men i själva verket, då är man ju nästan, man är nästan lite glad att det händer någonting.
Äntligen får man gå på
överhuvudtaget relaterat till ålder. Bara, oh, det är någon som uppmärksammar att jag har en ålder i alla fall.
Mm.
För det duggar ju jäkligt tätt där i början, liksom. Mm. Man fyller 5, man fyller 7, man fyller 10, man fyller 15 och så vidare och så vidare. Nu har jag fyllt 40, då har jag inga åldrar kvar. Ja, nu, 50 då.
50 kanske. Får bli nästa, 45 är ingen som bryr sig
om. Ja, och sen 100. Ja.
tills jag är 100.
Hälften kvar, det är väl bara att börja tugga i sig.
Nej, men alltså jag får alltid en, varje gång jag hör min egen ålder får jag en sån chock. Alltså jag bara så här, va? Mm. Är det där min, va? Är det verkligen? Jag har inte, jag har lite grann sista tiden börjat landa i det, men jag är fortfarande lite chockad över min egen ålder. Så jag känner inte mig alls så som jag hade trott att det skulle vara efter 35. Alltså jag hade tänkt mig ett helt annat liv. Och det är kul, för jag skrev ett filmmanus när jag var 28 kanske, som jag började skriva på då. Och det handlar om några kvinnor som är 30, typ mid-30s. Och då tänkte jag att de var så himla gamla. Jag bara, de är ju så här 35, 38, jävla haggor typ. Ja. Så läste jag om det nu för något år sedan. Jag bara, jag måste faktiskt ändra åldrarna. För att min syn på hur de här kvinnorna var liksom så här 40, minst 40 i alla fall. Och fortfarande, alltså haggor var de ju inte. Men alltså, förväntningarna på vad som skulle ha hänt vid 35 stämmer inte med mig själv och min omgivning. Så att jag kanske måste öka förväntningarna till den 40-åringen istället. Det är lite skevt vad man har för förväntningar, tror jag.
Otroligt skevt. Mm.
Men jag har ju ett barn. Det är ju alltid något. Jag har ju aldrig haft någon lön i mitt liv. Jag har ju ett barn.
Då har du något att se fram emot, kanske.
Ja, precis. Någon mening till och med.
Vi kanske får börja ta tillbaka där att man säger till sitt födelseår istället.
Ja, jag är rädd att vissa av de här ungdomarna inte kan räkna så långt. De bara,
attans, men det kanske är, ja. Nej, men vi får väl fortsätta svettas och ha det hudlöst och varmt i det här landet. Det är ju liksom otroligt. Ta vara på den här tiden. Nu är det skönast. Nu är det liksom peak svensk sommar 2021.
Absolut. Och jag tycker faktiskt att jag tänkte på en sak. Om man tycker det är kul att lyssna på vår podcast, jag tycker faktiskt att man kan tipsa en kompis.
Ja, det ska man verkligen göra. För då kan man prata om den här idiotin vi öser ut oss gemensamt och kanske komma på egna idéer kring det. Och återkomma till oss med dem.
Ja, det är jättekul att få meddelanden. Jag har fått ännu fler meddelanden om min 90-talistspaning, så det verkar hålla lite grann ändå.
Det är cooking. Jag har även satt ihop en grym sommarlåtlista som jag har satt ihop under mitt producent alias. Eller jag har en supergrupp i uppbyggande som heter The Color Red. Och där heter listan så mycket som The Hot Sounds of the 20s. Eller 2020 eller något sånt där. Ni hittar den på artistsidan på Spotify. Det är otrolig musik.
Men kan du förklara igen hur man får hitta den här? Jag fattar det inte riktigt.
The Color Red, det är liksom artisten.
Okej,
okay. The Color Red. Så sök på The Color Red.
Och där finns det en playlist man kan lyssna på.
Exakt.
På Spotify. Okej.
Ja.
Jag ska göra det genast, för jag älskar också, ni som lyssnar, skicka jättegärna playlist till mig. Jag blir jätteglad, jag älskar att få playlists och lyssna på ny musik.
Ja, men härligt. Mm. Nej, men det var underbart att prata med dig igen.
Ja, absolut samma. Nu ska jag äta på Kina på Skanstull. Ett helt gäng härliga människor, så det ska bli jättekul. Så vi kan höras nästa vecka, får vi se hur det känns då.
Ja. Då har jag en spaning om mat. Och jag kan ju hinta om att vi kommer ta upp fryswoken. Och hur det var ett billigt sätt att ta hem kinamat.
Alltså fryswoken var ju... Ja, vi får ta det nästa vecka. Men det där är en episk grej. Nostalgi.
Ja. Ja, men ha det så bra så länge. Så
hejdå!
Hörs vi snart.
Hej då!
Hej då!
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen!
stor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missed calls.